Välkomna till SLEF-podden och välkomna till vår serie Berättelser från utlandet. Jag heter Anna Dahlbacka och jag är mediesekreterare i SLEF, Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland. I den här poddserien så får vi höra personliga berättelser om SLEFs arbete i utlandet. Och ni som har följt med serien så vet att vi har rört oss framåt i tiden i kronologisk ordning. Och nu har vi faktiskt kommit så långt så vi har kommit till nutiden, alltså 2020-talet. Jag har glädjen att få samtala med tre personer som just nu är verksamma som missionärer i Kenya. Och det är Ruth Åbacka och Camilla och Christian Sjöbacka. Välkomna!
Tack!
Ni har alla ett långt perspektiv som SLEFs missionärer. Och det här långt perspektiv på SLEFs missionsarbete i Kenya. För ni var med redan på 1990-talet. När kom ni riktigt med i missionsarbete? Som missionärer menar jag.
Ja, jag kom till Kenya 91. Och så hade jag fått då en yttre kallelse ett och ett halvt år tidigare ungefär.
Så du har varit ut sedan 1991 med något kortare uppehåll där du har varit i Finland?
Ja.
Mm. Och Camilla och Christian?
Ja, vi kom ut med våra barn i februari 1993. Och då var vi här ute på fältet ända till 2001 i december. Mm. Och efter det var vi i Finland flera år och kom på nytt nu där 2018.
Just det. Så ni återvände 2018. Varför gjorde ni det?
Ja, egentligen så när vi kom hem från Kenya så lämnade vi som Kenya på grund av att vi sa det var jobbigt eller det var tungt eller att vi inte kunde arbeta, utan det var helt enkelt tid för annat, tid för barnens skolgång. Och vi var medvetna om att om möjligheten ges så skulle vi i framtiden komma tillbaka till fältet. Mm. Och det tog inte någon länge innan vi meddelade missionsledningen att ifall det uppenbarar sig någon möjlighet, när vi har då möjlighet och våra barn är självständiga, så kan vi tänka oss att komma ut i fältet igen.
Ja, precis. Nå, jag tänker vi ska också, jag skulle vilja fråga nu lite också om missionärskallelsen. Har ni upplevt någon sån? Om vi nu uppehåller oss i 91 och 93 och kanske nu 2018 för er del också.
För mig personligen så ja, vi har en upplevelse. Vi har en kallelse, en direkt kallelse. Mm. Och den anknyter också att göra Ruth Åbacka. För Ruth Åbacka blev det här en välsignad i Övermark kyrka 1990.
Ja.
Och under det där tillfället då så predikade A.G. Stjernberg över texten "Här är jag, sänd mig" från Jeremia.
Ja.
Och den där texten talar otroligt starkt till mig. Stjernberg pratade ju om att hur det var när han for första gången då till Kenya och rekognoserade och allt det där. Så det var väldigt personligt präglat predikan över det där ämnet. Och då bad jag i bänken där att om det är så att Herre, du vill att vi ska åka ut som missionärer, så jag är villig, eller vi är villiga.
Mm.
Och det tog mindre än ett år. Jag sa inte att Camilla förde vi det vidare att någon heller, utan tog mindre än ett år så ringer Boris Sandberg. Och han var då missionsledare. Och att han ringer, så när han ringer så visste jag vad han ville.
Mm.
Att det var som, ja, Boris Sandberg ringer och det betyder att det här, det gäller mission.
Det
gäller mission.
Ja.
Jag var ju med i ungdomsgruppen i Vöråravais när jag gick i högstadiet.
Mm.
Och där hade vi väldigt nära kontakt med klimetserna som var redan ute på fältet här.
Just det.
Linnea och Sven och Ingmar och hans syskon. Så där fanns det en ganska nära kontakt. Så det var inte främmande alls det här med missionen.
Nej.
Och när jag gick i yrkesskolan så lär jag ha sagt att jag skulle vilja bli missionär.
Jaså.
Själv har jag helt glömt det där. Tydligen fanns det någonting inom mig.
Hur var det med dig, Ruth?
Nå, jag har växt upp med mission. Mission har alltid varit nära i vårt hem. Just genom Sven och Linnea, för de var, eller Sven var folkhögskolkamrat med mina föräldrar.
Ja.
Så alltid då de var hemma så så var de på besök eller vi besökte varandra. Men det som nog kanske kom så där närmare var att jag blev bekant med Anki Smetana, April.
Jaha, henne känner jag.
Ja, då via det här ungdomsutbytet mellan Umeå och Vännäs och då ungdomskören i Finland.
Mm.
Och hon åkte till Kenya, jag minns inte vilket, det var nog på kanske 85-86 någon gång. Och så tänkte jag att ja, men nu har jag en möjlighet att åka och hälsa på henne.
Ja, just det. Ja.
Men jag hann inte åka och hälsa på då förrän jag fick den här yttre kallelsen.
Just det.
Och inte var det svårt att säga nej då heller. Inte så.
Mm. Ja, ni var med alltså från 90-talet och det här, det är ju en jättelång tid som har gått sedan dess om man tänker på vad som har hänt i Kenya. Jag har också förstås i Finland men kanske i synnerhet här i Kenya. På vilket sätt var det annorlunda då på 90-talet än hur det ser ut idag? Alltså vad har ändrat?
Men framförallt kommunikationen.
Mm.
Det fanns ju, vi hade ju inte möjlighet, vi bodde på ATM och man kunde ju inte ringa utan skulle man ringa då så åkte man antingen till Iterio eller till Kisumu. Och så skrev vi brev.
Mm.
Så det är nu kanske en sån där stor förändring nu.
Nu skickar man bara på WhatsApp någonting.
Ja, du ringer ju till Finland.
Man ringer fast dagligen om man skulle vilja. Mm. Ja.
Man var nog mer isolerad då på 90-talet. Och,
mm.
och så var ju nog missionärens arbete annorlunda. Vi hade huvuduppgifter, alltså vi var ansvariga för olika saker i kyrkan.
Mm.
Och det var stora saker man skulle köta. Så det var nog stor press på det här. Speciellt på nya missionärer då, som skulle sätta sig in i ansvarsfulla uppgifter och till exempel genast fick jag reda på att jag skulle bli kassör för ett halvt, man kan säga då ett halvt stift, det hette då det här en distrikt på den tiden.
Ja.
Skulle jag bli kassör för att köta om deras kollekter och deras utbetalning av löner och såna här saker. Och, och jag tog över efter en annan missionär, jag fick en sån där 5 kilos metalllåda full av mynt som skulle skötas om och det var ju olika pengar på den tiden och fick brottas med det ekonomiska.
Ja.
Och missionärer överlag, de var i ansvarsställning och det är nog få sådana uppgifter som någon missionär har idag.
Så ansvaret har helt enkelt flyttat över mer till lokala händer?
Ja, det har nog det. Det har nog det.
Det kan jag nästan säga, det skedde också. Jag åkte ju hem då 2004 och då var jag involvera i kvinnoarbete eller arbete bland kvinnor. Och det var ju ganska mycket jag som hade ansvar för det. Och då jag kom tillbaka 2007 så hade jag fått reda på att jag skulle jobba med inom HIV och AIDS med hembesök och sånt. Och då fick jag direkt en kontakt att det är hon, den här diakonissan som sköter det här att ni ska jobba tillsammans. Och det var ju hon som planerade och jag fick som
du fick följa med.
Jag fick följa med, ja. Så där var redan då.
På den treårsgloppet.
Mm. Jag kan säga om barnen, vi hade ju 3 barn när vi var ute på 90-talet.
Mm.
Och det var det att missionärerna bodde på missionsstationer som var uppbyggda av SLEF. Och vi hade en egen skola, en privatskola för våra barn.
Mm.
Jämfört med idag, nu bor vi missionärer som är i Kisumu för tillfälle i en stad. Och de barnen går internationell skola. Det är mycket större utmaningar till exempel för barnen idag, tycker jag.
Mm.
Att det var tryggare för barnen åtminstone förr.
Mm. Ja, du kom in här Camilla på det här om att förr bodde ni på missionsstation och idag så finns inte längre några missionärer kvar på ATEMO eller Rukongo missionsstationer som har alltså varit det här SLEFs högkvarter och liksom platser i Kenya. Annat än förstås ni kommer dit som besökare men att ingen bor där permanent. Utan ni bor alla, när det här spelas in nu så bor ni allihopa i Kisumu som är en av Kenias största städer då. Och det var ju nog bekant för er från förr då ni bodde på ATEMO för det var väl dit ni åkte för att handla och göra sådana ärenden och sånt. Men jag tänkte så här att ha arbete gått från landsbygdsarbete till arbete i urban miljö, eller är det bara liksom att ni har flyttat, alltså bytt boningsort?
No, vi fick ju då den här arbetsbilden given åt oss att vi skulle jobba, arbeta i stan, alltså urban mission eller stadsmission. Det var som den uppgift vi fick. Men så jag antar att vi är det första då som gavs den här konkreta stadsmissionsuppgiften som huvudsak. Och vi märkte nog att kyrkan själv inte visste riktigt vad det innebär, men att kyrkan hade lagt märke till att det förekom en flyttning in till städerna, och Lutherska kyrkan som startade på landsbygden var inte riktigt förberedd för att ta hand om det här arbetet i städerna. Så det är en sak som de har velat ha utveckling med. Så förflyttningen från landet till städerna, det handlar om arbete, det handlar om att studier och högre utbildning. Så det har gjort att det har skett en ganska stark förflyttning. Så vi kom nog till, så att säga, dit där kyrkan ville att vi skulle komma.
Ja.
Så det var inte så att arbetet flyttade på grund av missionärerna, utan det fanns ett behov om missionärerna placerades där.
Där behovet fanns, ja. Precis det. Ja. Ja. Där människorna fanns.
Där människorna fanns, så att säga.
Förr fanns det mera på landet, och nu är det i högre grad i städer än förut i alla fall. Ja. Vilka utmaningar finns i en urban miljö då?
Ja, det första är ju att i en urban miljö så är folk väldigt upptagna med sin egen försörjning, sina arbeten och om de säljer någonting med försäljning. Och det är ju nästan, jag kan inte säga 24-7, men det är hela dygnets ljusa timmar varje dag i veckan så pågår det arbete. Det finns inte det där att på söndagen så är stan lugn, ingenting händer, utan arbetet fortsätter. Det är bara de som är på någon kansli eller på någon grundskola eller någon annan skola där det är stängt då.
Mm.
Men många av våra medlemmar i kyrkan så de har inte möjlighet att komma till kyrkan någon annan dag än söndag. Och det blir en utmaning att hur ska vi kunna ha allting gjort på en dag, det som vi tycker att ska behöva göras med de här människorna.
Just det. Och, inga bibelstudier in i veckorna.
Nej, det funkar inte alls. Nej, det funkar inte alls. Hembesök funkar. Ja. Alltså man kommer överens att vi går och besöker ett hem. Och till exempel när det är såna här lediga dagar, public holidays i det här landet, så då kan man komma överens om att också ha verksamhet på de dagarna.
Mm.
Men överlag är folk väldigt upptagna. Väldigt upptagna. Så den här fokuset har nog för missionärerna, så för kyrkans ledares arbete, flyttats över till söndag.
Men vad gör ni in i veckorna då?
Ja, som vi gav oss på Matongo. Det är det här Lutheran Theological College.
Ja.
Och det är alltså pressseminariet, diakonisseminariet, där de undervisar och tränar kyrkans anställda.
Mm.
Så åtminstone Ruth och jag, vi jobbar där in i veckorna.
Mm.
Och vi trivs nog jättebra med det båda två. Men Ruth kan berätta mera. Vad hon gör in i veckan, för du gör nog flera saker in i veckan.
Ja, för mig är ju stan nästan enbart bostadsmiljö, alltså där jag bor. Att jag jobbar egentligen inte i stan, utan på grund av andra orsaker så flyttar jag till stan. Och jobbar utifrån stan då ut på landet.
Mm.
Och nu kan jag ju lite se den där förflyttningen där också, att många vill att aktiviteterna ska vara över veckosluten. Men jag gör väldigt mycket hembesök, både tillsammans med de här diakonistuderande. Men sen har jag också märkt ett behov från församlingarna att man vill ha stöd i det här och uppmuntra den här hembesöksverksamheten.
Mm.
Så nu faktiskt den här terminen så har jag haft bara en dag på Matongo. Och då har jag tyckt att en dag till då så kan jag vara ut på fältet in i veckan. Mm. Om det dessutom då blir aktiviteter över veckoslutet. Så ja, så mycket hembesök, hembesöksdagar. Ja. Så jag har nog minst en hembesöksdag per vecka, ibland två beroende på andra.
Och Camilla, jag antar att du förbereder söndagsskola in i veckorna, gör du det?
Ja,
det gör jag. Jag vet att du jobbar med det.
Ja, jag planerar lektionerna och sätter upp sen på WhatsApp till olika grupper som vill ha lite hjälp med den här lektionen för söndagsskolan för den kommande söndagen.
Mm.
Och det här, jag använder det här materialet som Släff har varit med och tryckt. Och sen omarbetar jag lite och sätter till lite aktiviteter och bilder som de som har möjlighet kan kopiera ut och aktivera barnen. Och det här började egentligen när det var coronan och alla kyrkor var stängda.
Just det.
Så då blev det förfrågan från katedralen att kan inte jag sätta upp lektioner så barnen får någon undervisning åtminstone.
Mm.
När de inte kan komma till söndagsskolan. Men sen i övrigt så har jag också varit med på hembesök inom Kisumus då med prästerna där.
Just det, du har varit dag, i urban miljö.
Ja, en dag i veckan har vi gått runt. Lite, inte varje vecka. Det går lite så här i perioder det här vad de hinner med prästerna.
Ja, ja.
Och sånt, men, och det tycker jag är väldigt roligt att komma hem till dem och se.
Ja.
Så finns det ju verksamhet som så att säga går i perioder.
Mm.
Till exempel med ungdomar och barn.
Mm.
Så när de har då skollov så det är söndagsskolläger som pågår och det är ungdomsläger som pågår. Det kan vara ungdomsledarsamlingar och de kan ske då in i veckorna för att,
just det.
Att människorna är då här lediga från sina egentliga uppgifter. Då. Så både april, augusti och december kan vara väldigt aktiva både inom söndagsskola.
För det är då som det är skollov,
april, ja, då det är
augusti och december.
Ja, exakt, då det är skollov. Och prästerna och de anställda kan också samlas utanför så att säga beroende av att folk är i arbete för att de fokuserar ju mest på söndagarna så all kursverksamhet, alla mötesverksamhet den kan ske in i veckorna, planeringsverksamheten.
Just det.
Så vi kan delta i olika seminarier som är då in i veckan.
Mm.
Och sen har vi ju missionärer uppgifter som är inte beroende av att vi har personkontakt.
Mm.
Till exempel att bilarna ska servas, det finns läkare man ska besöka, det finns tänder som ska lagas, det finns redovisningar som ska göras, rapportering till hemlandet som ska göras, ekonomisk redovisning. Det finns mycket sådana saker som sköts då in i veckan.
Och så ska vi ju förbereda oss.
Förbereda, får inte glömma bort, nej.
No, det låter nog som ni är busy. Ja. No, Camilla och Christian, jag vet att ni har varit involverade i arbetet med att öppna en ny församling i stadsmiljö, eller lite utanför Kisumu stad, i utkanten. Och jag kommer ihåg att ni berättade i början av det här arbetet att ni var väldigt försiktiga med att involvera er för mycket. För att inte församlingen skulle ses som er församling. Utan att det här lokala egenskapet skulle stärkas. Så att människor skulle tänka att det här är vår församling. Nu har den här församlingen funnits i några år redan. Och det här jag undrar att kan ni uttala er om den här strategin lyckades?
Ja, den startar ju i juni 2019. Den här lilla församlingen i Dunga. Och vi tycker att det har lyckats. De tar väldigt fint ansvar och alla de ursprungsmedlemmarna om man kallar det. Så de har tagit sig an olika uppgifter som behövs i en församling för att få den att rulla. Mm. Många kan hjälpa till med att leda liturgin. Mm. Några kan predika om de inte får en präst dit. Och de har kassör och de är jätteduktiga på att hålla reda på varann. Att är det någon som lämnar bort, är det någon som har problem hemma, så tar de gemensamt ansvar för det här och söker upp det här som har problem och hjälper till och försöka lösa de här sakerna.
Mm.
Och Kristina, jag har ju varit mera och mindre med så här. Ibland har vi varit oftare i Dunga och andra gånger. Som nu försöker vi en gång per månad.
Mm.
Och Och det är ganska bra, och jag tror de behöver oss där fortfarande, för att vi styr inte, men vi försöker styra upp om vi ser att det går lite, börjar fara åt sniskan lite. Så då försöker vi reta upp alltihopa igen, eller som leda in dem på spåret.
Så ni är lite som mentorer för de här som,
det kan man väl
som
säga,
leder lokala dunga medlemmarna.
Ja.
Ja.
Mm. Och sen är de inte, som lokala kristna, så de är inte heller riktigt vana med att det finns andra alternativ till arbetssätt än det som de själva har alltid gjort.
Mm.
Så till exempel vi hade då som vision redan från början, det var två präster och vi, att vi skulle nå de vuxna i det där området genom barnen.
Mm.
Så det var barn. Det var söndagsskola som var huvudsaken. Vi var där för att driva en söndagsskola och för att utveckla den där söndagsskolan. Det var som
det.
Huvudmålet. Mm. Och sen skulle de här andra då komma med.
Mm.
Och
föräldrarna.
Föräldrarna och andra vuxna i området. Mm. Och det har lyckats ganska bra, men det går lite i vågor, det erkänner jag. Men till exempel när vi ville då utveckla att de barnen så att säga som hade varit ganska regelbundet i söndagsskola också skulle lära sig att sitta på själva gudstjänsten.
Mm.
Så det var som en helt ny sak för de ledare som fanns där då.
Ja.
Så vi fick som stark styra in den på det att det här har vi bestämt och det här ska vi göra.
Mm.
Och vi fick då det här visa att man kan göra på det här sättet.
Mm.
Och det som det handlar om är ju att man måste på något vis bygga upp hela den här grunden så att den blir som stadigare och stadigare. Så att också från de här barnen kan vi få i framtiden nya kristna ledare eller sådana som har egen, som hjälper i söndagsskolan. Och då kan man inte bara låta dem så att säga erfara enbart söndagsskolan, utan du måste se som hela bilden, varför har vi det här där. Och det finns vissa saker vi gör på grund av att vi har då möjlighet att göra det. Och en sån sak är till exempel att med visst stöd hemifrån så har vi det här gett mellanmål åt de här söndagsskolbarnen.
Mm.
För att barnen så är väldigt hungriga när de kommer till söndagsskolan. Det finns det som inte har ätit.
Mm.
Och det är ett stort bekymmer med oro i klassen och det där. Så att vi har nog fått göra vissa saker som kanske inte de skulle ha gjort om de skulle ha varit ansvariga.
Nej, just det.
Men vi styr som upp det så att det kan gå vidare. De har varit med om många olika utmaningar. De har klarat av översvämningar, de har klarat av torka och de har klarat av coronan. De har klarat av demonstrationerna. Det finns många saker som har så att säga rubbat den här deras grund, men de har klarat av det att ta igenom det.
Ja,
så de är fortfarande där och de är fortfarande aktiva. Idag, när det här bandas in, är det söndag. Mm. Vi är inte dunga.
Mm.
Och de tar själva ansvariga för det som händer där idag.
Just det. Ja, men det är ju jätteroligt att höra att det är ju nog en utveckling som har skett inom, och det är ju så som det ska göra vara, att man ska själv som missionär bli överflödig.
Mm.
Då har man nått sitt mål.
Och det här, vi vill ju genom barnen nå ut till föräldrarna.
Ja.
Och det ser vi att det lyckas. Det är ju det som är så roligt.
Ja.
Inte det några stora nummer, kanske en 5 mammor som har kommit som nya till församlingen.
Mm.
Men liksom, det är i alla fall en förändring.
Mm.
Och nu är det som väldigt viktigt egentligen att de här mammorna också ska få undervisning. För de är helt nya kyrkogångare. De är inte alls vana vid att komma till kyrkan. De vet inte hur liturgin går eller hur man ska föra sig och sådär. Så där ska vara mycket att göra än.
Ja. Ja, så det som ni gör i praktiken för att nå nya människor, det är, åtminstone när det gäller dunga, så det är att arbeta via barnen.
Mm.
Nå barnen först. Mm. Rut, jag ska vända mig till dig. Och du berättar lite om ditt arbete. Du jobbar med just det här hembesöken och sånt. Församlingsarbete, men också undervisning. De här som studerat i diakonissor på kyrkans utbildningsanstalt, Matongo. Tycker du att det här handlar mer om att utrusta kenianer med att nå andra med evangelium eller når du själv genom ditt arbete nya med evangelium? Alltså var är tyngdpunkten? Jag kan förstå min fråga.
Ja, kanske jag förstår det. Jag försöker svara.
Ja.
Alltså, jag tänker, du sa det där om att vara mentor. Mm. Och jag tror att det är mycket av det som vi gör.
Mm.
Vi är mentorer, vi är stödpersoner och vi är medvandrare.
Mm.
Och mycket av mitt jobb är nog att vara den här mentorn. Och en stödperson.
Mm.
Och på Matongo så är det ju mer att undervisa de här som redan är på något vis med i kyrkan.
Mm.
Många av dem är nog väldigt unga och man funderar vad de har för bakgrund. Men de är där och de blir undervisade och får då blir antingen diakonisser eller präster. Sen tycker jag då man är ute på fältet, om det är då antingen med de här diakonistuderande eller de här som är färdigt utbildade då. Där kan man ju nog faktiskt nå direkt ut med evangelium. Och många av de här hemmen vi besöker så har utmaningar då det gäller relationer både inom familjen och relationer till kyrkan. Och sånt som har gjort att de har kommit sig bort från kyrkan.
Mm.
Så där är det ju viktigt att hur man bemöter. Och där finns det stort behov av både undervisning men också själavård.
Mm.
Och där brukar jag tänka då att vi gör det här första besöket eller det här första mötet. Men sen ska det ju fortsätta.
Mm.
Så jag brukar nog ibland då fråga upp det här, antingen av diakonissen eller prästen, att hur går det nu? Hur är det med den familjen? Hur är det med den personen?
Ja.
Hur går det framåt?
Precis, och då kan du tillika vara en mentor också för de här diakonisserna och uppmuntra dem att följa upp och sånt.
Ja, och det tror jag är viktigt. Det är som lätt att gå en gång, men sen när man ser att det händer som ingenting i det här, då drar man sig som fort undan och förstår inte att men jag kanske behöver gå med den här som då diakonissa eller präst, så behöver du gå med den här människan kanske en månad, kanske ett halvår, beroende på den här utmaningen då som det här.
Ja, som det är frågan.
Ja.
Ja, Christian, när det här spelas in så är du på slutrakan av dina präststudier och när det här publiceras så torde du vara prästvigd inom Kenias evangelisk-lutherska kyrka. Varför blir du präst? Och sen en annan fråga också, vilka visioner har du inför de här nya arbetsuppgifterna som det här medför?
Jo, när jag kom då från missionsfältet i Finland 2001 och började på folkhögskolan 2002, så började jag också vid sidan av arbetet att studera då teologi. Men vart efter det där arbetet på folkhögskolan blev mer omfattande och mer krävande, så lades det åt sidan i ett skede. Därför att det fanns helt enkelt inte möjlighet att fokusera tillräckligt mycket på de där studierna. Så den här tanken om teologi har nog funnits länge. Och innan vi kom ut på vår andra period här, 2018, så hade jag ett tjänstledighetshalvår från arbete på folkhögskolan. Då jag funderade över framtiden, att vad ska jag göra, för jag visste att jag kommer inte att kunna fortsätta på folkhögskolan så som det var då. Därför att det tog för mycket av mig, jag blev nästan utarbetad där. Det tog för mycket helt enkelt. Så jag hade då i mitt sinne olika alternativ, antingen då att ta upp deras studierna på Åbo Akademi.
Teologistudierna.
Eller att i någon annan form fortsätta på folkhögskolan.
Mm.
Men då visade det sig sen då att man hade tänkt kalla oss till missionsinsats. Så då löste ju det sig så då.
Mm.
Men teologistudierna, det funkar inte riktigt bra att vara i Kenya och tänka att man skulle göra några deltidsstudier på Åbo Akademi.
Mm.
Det var som, det gick som i kors för mig. Jag kunde inte tänka i den frågeställningen när jag skulle arbeta på mitt slutarbete till exempel. Så det här, jag mer eller mindre tappade intresse för, för det där jag höll på med då inom kyrkohistoria. För att jag inte skulle vara intresserad, men det passade inte in i kulturen.
Mm.
Men så uppenbarades en möjlighet, och det var en annan kille i min ålder då, som sa åt mig en dag att han ska börja studera teologi.
Ja.
Han var i min ålder. Och då sa jag, hörde, om du börjar studera teologi, så då kommer jag också att börja studera teologi här.
Ja.
Och vi kom överens om att vi båda två skulle söka in till någonting som heter teologisk utbildning med inriktning på prästvigning. Den heter TELO, Theological Education Leading to Ordination.
Okay.
Och det skulle inte vara riktigt fulla studier, utan det skulle vara studier som baserar sig på att man har en annan magisterexamen.
Mm.
Så precis som jag gjorde då i Finland.
Just det.
Mm. Men sen kom ju coronan.
Mm.
Så den där utbildningen kunde inte starta.
Jaha.
Men jag hade redan anmält mig.
Ja.
Och då sa rektorn på det här det teologiska seminariet. Han sa att, jo, men du kan nog starta ändå. Vi ska göra ett program åt dig. Och så säger du hur mycket du kan studera. Så jag sa åt honom då, jo, jag kan studera deltid en eller två dagar. Högst två dagar per vecka, sa jag åt honom.
Mm.
Och på den vägen var det, jag fick ett program, det var ganska omfattande, men enligt det programmet så har jag betat av de där kurserna, och nu då, om Gud vill och vi får leva, så kommer jag att bli prästvigd den 4 juni detta år. Mm. Och han har redan blivit prästvigd, den här andra killen.
Ja.
För att han nappade på en kort kurs som skedde då i ett annan del av Kenya. Jaha. Så han blev snabbare färdig.
Jaha.
Jag blev färdig på 2 år och 4 månader, och han blev färdig på 1 år.
Jaså.
Men nu har han då också anslutit sig till min grupp där för att få en högre utbildning.
Okay.
Så det blir intressant att, ja, vi ska ta ett foto när vi två är präster. han är så viktig, för det var han som ledde in mig på den här vägen. Och han är redan prästvig. Så jag blir präst för i första hand evangelisk-lutherska kyrkan här i Kenya, eftersom vi är missionärer här och eftersom vi inte har bråttom någon annanstans, utan vi vill tjäna den här kyrkan här.
Precis.
Och därför blir vi präster för evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya. Och vad vill jag göra? Jo, jag vill tjäna den här kyrkan med de gåvor som jag har.
Mm.
Därför att jag har vissa gåvor här som kyrkan har väldigt stor nytta av nu just. Och det handlar om liturgin, och det handlar om musiken i kyrkan, och det handlar om också att handleda de här prästerna i hur man sköter och det här, gör de här sakerna.
Ja.
Och så jag är mycket medveten om att det här är en uppgift som de behöver. Och sen är det, om Gud vill, så jag kommer att tjäna Svenska Lutherska Evangelieföreningen där hemma, i den mån de vill att jag ska det här att tjäna dem.
Mm.
Och är man präst en gång, så är man präst.
Mm.
Punkt. Det finns ingen pensionstid för en präst. Eller är fritid, utan prästen är präst.
Mm.
Punkt.
Mm. Ja, men så är det ju i Guds rike.
Ja.
Det finns inga pensionärer.
Nej, det finns inga pensionärer.
Nej. Men jag ska ställa en så här allmän fråga till, ja, ni får vem som helst besvara den här, eller alla tre om ni vill. Vilka utmaningar möter ni i ert arbete? Ni har ju lite delvis olika arbetsuppgifter. Vilka utmaningar möter ni och hur tacklar ni dem? Och sen å andra sidan, vilka glädjeämnen möter ni?
Ja, en utmaning direkt är ju att Kenya är inget stabilt land. Så det leder ju till exempel då till att du måste överväga om kan jag fara till det här till seminariet att undervisa idag, därför att det kan vara oroligt. Mm. Vi har till exempel demonstrationen som pågår just nu, och då har de demonstrerat måndagar och torsdagar, och då kan vi kan inte resa måndagar och torsdagar.
Ja, för politiska demonstrationer, ja, så betyder
att det betyder att det är råddigt eller våldsamt eller,
ja,
eller svårt att ta sig fram.
Våldsamhet.
Ja, det är tårgas och det är däck som bränns, och det kan finnas vissa starka hot och sådär, men inte så att vi är utsatta till liv och sånt, utan sånt som vi behöver undvika.
Mm.
Och då måste man arrangera sitt arbete enligt med det. Som till exempel då, förra torsdagen då det var demonstrationen, så for jag iväg på morgonen, för det är ganska lugnt från morgonen, men så stannade jag över natten där jag var, för att kunde inte tänka mig att komma tillbaka på kvällen till Kisumu där vi bor, för att det var oroligt.
Just det.
Mm. Det är en sak. Sen kan det vara coronan har vi haft. Coronan hindrar ju att vi fick inte ha igång kyrkorna.
Mm.
Och då fick vi ändra undervisningen till online.
Mm.
Och där blev WhatsApp väldigt aktivt. Och det har också blivit välsignat på det viset att mycket av det arbete som vi gör idag så är också via WhatsApp.
Mm.
Det är både undervisning,
ja,
som Camilla gör.
Mm.
Ja, så vi arbetar, det utvecklas genom de här sakerna. Men sen är ju det här med tids det här, och hur man ska hålla tid och planeringar man har gjort, så det är nog en, det kan vara en stor frustration att vi har kommit överens att vi ska ha ett visst möte och det inte blir av och utan att man ringer eller meddelar och sen att man har kommit överens med en viss tid, men folk är väldigt försenade. I kulturen finns det utmaningar.
Och nu är ju språk också en utmaning, fast vi pratar både dolu och swahili, så inte förstår vi ju alltid vad som menas. Och det kan ju, det kan vålla både frustration och irritation. Men jag tänker att det som jag nu tycker att jag har lärt mig under åren, att man ska inte vara rädd för att fråga. Så är det någonting som man inte förstår, så frågar man att vad menar du? Att jag tycker inte att man behöver vara rädd att uppfattas som att man inte alls skulle fatta någonting, utan vi kommunicerar på så olika nivåer och man säger samma sak på olika sätt. Så för att då förstå vad den andra menar, så vad menar du? Är det så här du menar?
Möter ni några glädjeämnen då?
Ja, nu är det, jag brukar säga med Camilla och jag bor ju tillsammans, vi är ju gifta, och det här, vi brukar ställa den här frågan till varandra ibland, att får man ha det så här bra som missionär? Alltså får man vara faktiskt lycklig som missionär? För vi tycker ju nog att det här missionärslivet som vi har här, det är nog en jättevälsignelse för oss personligen. Vi har en kultur där vi jobbar som vi trivs med, vi har ett klimat som vi älskar, vi har tillgång till det vi behöver, och så har vi varann, och vi har, jag skulle säga, lugna kvällar. Att det och på något vis ett andligt liv som går i en rytm som passar oss, och det gör nog att vi är väldigt glada över att vi får vara fortsättningsvis missionärer. Så länge det bara håller och friska är vi.
Jag tänker också att det här med glädjeämnen, det här som att från att ha förflyttat sig från att vara ledare till att man jobbar tillsammans. Det tycker jag åtminstone för mig personligen är ett glädjeämne.
Ni har alla varit ganska länge i Kenya och ni har många nära vänner bland kenianerna. Och jag undrar, att tycker ni att skillnaden mellan vit och svart har suddats ut? Eller reagerar ni ännu på kulturskillnader?
Då det gäller just den där tanken, hur man tänker och hur man ser på olika saker. Så där märker vi nog de här kulturella skillnaderna. Och det finns nog vissa områden där vi inte, så att säga, kan totalt säga att vi inte ser skillnad. Men till exempel vad det gäller utbildningsnivå bland kyrkans anställda och oss, så det är inte alls samma skillnad längre, utan vi kan umgås på ett intellektuellt plan och ta oss an till exempel Bibeln tillsammans. Och där ger vi varann lika mycket, att det, på det området skiljer det inte. Men sen blir det ju naturligtvis att färgen är som vi noterar inte färgen. Vi ser inte färgen, utan vi ser människan. Så de är våra bröder och systrar. Men skillnaden kommer just fram i det där hur man tänker och hur man till exempel förhåller sig till tid.
Nu är vi ju olika, men ändå så lika. Jag tänker på då jag var till Samburu, till Wamba för ett år sedan. Och träffa kvinnorna där. Och fast vi inte hade ett gemensamt språk, så fanns det ändå så väldigt mycket som vi hade gemensamt.
Mm.
Fast det fanns så mycket som var annorlunda, så fanns det ändå en gemensam nämnare. Och för oss som kristna så är ju den här kristna tron det här som förenar oss.
Mm.
Att vi oberoende av de här olikheterna så är vi systrar och bröder.
Mm.
Och jag tänker att ju längre man är här så vet man, jag felar också. Mm. Jag gör fel och vi felar mot varann och vi är lika på väldigt många plan.
Mm.
Men i och med Jesus och förlåtelsen som vi får i Jesus så kommer vi nära.
Mm. Vad tycker ni bäst om i den afrikanska kulturen? Det var lite för generellt frågat kanske, för det finns väl inte bara en afrikansk kultur, men ni kanske fattar vad jag menar. Vad är bäst?
Nog det här omsorgen om varandra nå. Det här suddas nog ut med tiden. Man brukar säga för många år sedan att jo, men alla äldre människor blir omhändertagna i en afrikansk kultur. Men det tycker nog att jag ser att så är det inte.
Mm.
Men ändå så finns den här omsorgen och människan är väldigt i fokus.
Mm.
Det är inte alltid det här som vi strävar efter hemma, att pengar och allt det här. Nu kommer det här också, men nu har människan ett väldigt stort värde här.
Mm. Relationer.
Relationer,
ja.
Ja.
Sen det här glädjen. Det är väldigt sällan vi träffar på deprimerade människor.
Mm.
Utan det är nog livsglada. Förstås, de har sina problem med hemmen och sånt där, men nu ser vi ju som livsglädje. Och sen är vi ju i ett varmt klimat och det gör ju också att den här vänskapen, den är väldigt varm. Du kommer ju inte undan att kroppsberöring, att ta hand eller att krama. Den är nog väldigt nära.
Mm.
Och människorna är nog väldigt varma också mot nya människor. Att man tar sig nog, välkomnar nog också nya människor.
Mm. Jag ska ställa er en fråga som kanske är lite svår att besvara, för det här är ju bara en hypotes nu. Men om ni aldrig skulle ha blivit missionärer, vad skulle ni ha gått miste om?
Ja, de som inte har varit missionärer vet ju inte, då vet man inte vad man kommer att gå miste om.
Mm.
Men det här är också en sån fråga, så att den som funderar på att bli missionär ska inte vara rädd att ta det där steget, för jag ångrar ingenting. Det har gett sån stor välsignelse att jag har väldigt svårt att tänka mig att jag aldrig skulle ha varit missionär.
Mm.
Att det, den värme och den erfarenhet jag har fått med mig från missionsfältet, jag skulle säkert ha varit en helt annan människa i Finland. Och den människan är inte säker på att jag ska vara glad över när jag jämför de här två sidorna. För att vi har ju lärt oss möte med andra kulturer och andra sätt att tänka på ett helt annat sätt än när man är i en, som det var då på 90-talet, en homogen kultur, ganska homogen jämfört med hur det är idag.
Ja.
Och jag brukar säga att jag skulle inte kunna vara rektor på Evangeliska folkhögskolan om inte jag hade först varit på missionsfältet.
Ja.
För jag tyckte att jag hade så mycket bagage där in i den skolan, så att man har nog så mycket som man går miste om man inte tar tillvara den chansen att få vara i en annan kultur.
Mm.
Och sen har det utvecklats oss i vår kristna tro. Vi har blivit testade, prövade, utvecklade, ledda. Vi har sett Guds hand, Guds förberedelse, hur Gud tar hand om oss i vardagen. Trots att vi har FBA och den här hälsoskydd och försäkringar, så man hamnar att överlåta sig åt Gud på ett helt annat sätt än när man är hemma.
Mm.
Och det är jag glad över att jag har med mig.
Mm.
Vi är ju väldigt mycket ut på fältet och ut på gräsroten och det tycker jag nog att man märker då man jämför sig med andra som jobbar kanske i projekt och som är projektledare i olika, sitter kanske vid ett, i ett kontor och inte kommer ut på fältet, att det här med att träffa människorna är ju nog, att ha gått miste om det skulle nog ha varit, ja, jag vet inte. Jag vet inte vad det skulle ha varit. Ja, jag tycker nog det här människomöten, att träffa människorna är ju nog, ja, det skulle inte jag ha velat vara utan inte.
Ja.
För att man kommer som, ja, lär känna människor. På ett annat sätt, vi har som en distans i Finland och man kommer inte varandra nära kanske på samma sätt.
Vad skulle ni säga till en person som kanske funderar på om hon eller han har en missionärskallelse?
Man ska be över det och kontakta andra missionärer och berätta om det här. Och jag tror att vi alla förstår att det här är väldigt känsligt, för vi har gått igenom det och man vill kanske inte gärna att någon annan får reda på det, och det vet vi, så ta kontakt med någon missionär och prata om det.
Mm.
Prata om det, för missionsorganisationen är inte heller läser inte tankar, så att man måste kunna öppna det på något sätt så att det blir medvetet om att det finns ett intresse. Mm. Och sen behövs det behövs både den här inre kallelsen och den här inre övertygelsen och den här yttre kallelsen. Så att man så att säga dels får en sändare och en mottagare och själv är beredd.
Mm.
Det är tre parter i det här. En mottagare och en sändare och du själv.
Och har man barn så det är inte heller något problem. Eller det ska inte vara ett hinder att man redan har bildat familj och har barn. Att man kan jobba på olika sätt här ute.
Ja. Det finns många olika uppgifter.
Ja,
precis. Ja, hörni, tack för er medverkan. Det har varit roligt att få samtala med er. Och samtidigt så avslutar vi också den här Kenya-delen av den här poddserien. För nu har vi kommit till dagsläget faktiskt. Men poddserien slutar inte. Vi ska ännu fortsätta lite till. Så välkomna tillbaka nästa vecka för ett nytt avsnitt. Och tack alla som har lyssnat. Hej då!